Hurra!
Woo! Ja, så med det säger vi hej och välkomna till Tronspelet. Aftonbladets finfina Game of Thrones-podcast. Vi gör inte längre en rewatch, utan Marcus Larsson, Sandra Weibro och Tove Björnlund sitter här och ska prata om säsong 7, avsnitt 2, Stormborn.
Yippie!
Det var det mest heartfelt jippet jag har hört på länge.
Ja, man måste kämpa lite.
Det gladaste jag har hört någon från Gävle vara, tror jag.
Kan ju också göra med det här att vi går upp klockan 5 på morgonen nu för att titta på Game of Thrones.
Ja, det är exakt. Och jag, som sagt, jag ser fram emot avsnitt 3. Det är länge till dess.
Ångesten börjar redan. Vi blir superglada när ni hör av er till oss. Det kan man göra genom att mejla tronspelet@aftonbladet.se, hashtagga tronspelet eller ringa in på 08 725 23 57. Och vi har fått ett samtal från Emma.
Hej Tronspelet, det här är Emma från Malmö. Jag tänker lite på scenen direkt efter introt med våra kära White Walkers. Den enda jätten måste ju vara One. Och då undrar man ju lite, vart har de fått tag på honom? För att Renzi sköt honom i ögat i Winterfell. Är Winterfell redan erövrat av Dwight? Vad tror ni om det? Hej då!
Ja, men den här synen som Bran Stark hade om White Walkers och jättar i första avsnittet behöver ju liksom inte alls hända i den här säsongen ens. Det kan ju vara långt i framtiden, alltså den visionen. Det kan ju vara en förklaring till att det kan vara Vonvon, men de borde ju ha bränt honom. Så det är nog förmodligen bara en annan enögd jävel som har dött där uppe i norr.
Ja, alltså det finns ju fler jättar. Vi har ju bara sett, vi har sett tre stycken jättar i serien. Det var det Wunbun och
Mag the Mighty.
Mag the Mighty, exakt.
Vad hette han den där? Dongdong?
Dongo.
Dongo. Alltså det går inte att heta Dongo som Dongo. Jätte.
Nej, det låter som någon slags seriefigur.
Det är som att döpa en vampyr till Buster.
Men vem är det som dör i slaget där om Castle Black?
Ja, alltså både Dongo och Mag the Mighty gör ju det egentligen. Mag the Mighty i tunneln.
Precis.
Och Dongo ute på slagfältet.
Men de borde de ju ha bränt.
Ja, man tycker det.
För att de bränner ju alla som dör där uppe.
Precis.
Så att de inte ska komma tillbaka och ha jävligt dåligt.
Var det någon mer som kunde coola vippen vid Hardhome då? För där var väl, Wunwun gick väl ut i vatten?
Ja, precis. Wunwun överlevde ju Hardhome.
Nej, alltså det kan ju vara en framtidsversion. Att det är långt fram i åttonde säsongen det där sker. Eller så de har förmodligen, det finns en bra, många jättar att välja på uppe där i norr.
Ja.
Det är vad jag tror.
Ja.
Det lät ju jätteintelligent. Men det är,
men jag tror att det finns ju fler. Sen är ju frågan om det finns några som lever fortfarande.
Mm.
Nej, de har gått över till Nattkungen helt enkelt. Det glädjer mig mycket. Mer sånt. Nu väntar jag bara på isspindlarna också.
Nej, fy fan. Ska vi börja med Winterfell då, eftersom vi redan är ganska långt norrut?
Ja, Stormborn. Vi börjar inte där avsnittet börjar, för den börjar i Dragonstone. Men vi börjar i norr.
Ja, för att det tycker vi är roligare.
Ja, det är tydligen min uppgift att guida er igenom det som händer i norr. Ja, nej, det är kanske inte det viktigaste som händer i hela serien, men Jon Snow får två korpmejl.
Ja.
Alltså vi i den här podden så fokuserar vi ibland på de viktiga detaljerna. Det jag tänker där, det är att de är fruktansvärt snabba, korparna. Och den korp som Danny har är någon sorts expresskorp. Hon har liksom bättre korpbredband.
Mm.
För den kommer före den som Sam skickade i förra avsnittet. Den har haft en hel vecka på sig att åka upp dit. Men hon får, det är Dannys korp med som kommer först. Ja, vad hände i
där, Tyrion har ju varit smart tycker jag, det här med att han skriver att så här, en dvärg är alltid en bastard i sin fars ögon för att han ska veta att det är den riktiga Tyrion.
Ja, exakt. Det är ju bra. Av honom. Nej, men
poäng till Tyrion.
det känns jag tycker det känns rätt logiskt allt som händer i norr det här avsnittet. Jon Snow visar sig att vara en bra ledare. Just nu skulle jag säga att han är den bästa i hela Game of Thrones. Eftersom han på ett rimligt sätt förklarar varför han måste liksom åka till Dragonstone. För att han vill ha Draklas. Det är som vi har sagt, han ska starta Draklas AB.
Exakt, och börja, fabriken
och
börja, är igång.
Och starta en fabrik där nere.
Ja, det blir rolig bågen när de ska börja tillverka.
Börja med att man klockar in klockan 9 varje morgon.
Sen finns det ju återigen den här, ett rådslag där han håller stora kungliga tal. Där han börjar bråka med Sansa igen. Yeah. De här syskonen kan ju aldrig bråka i kulisserna, Tove. Jag vet att du irriterar dig på det.
Han blir svinförbannad. En gång till ska ni stå där och liksom ifrågasätta varandra inför folk. Varför har han inte bara tagit upp det här innan?
Ja, det är väldigt
för sen så blir hon ju ganska glad, ser det ut som, när han är så här, men jag lämnar i trygga händer. Det är du som ska styra Norden nu.
Ja, han är ju väldigt taktisk. Mm. Alltså, han vet hur han ska smörja henne ändå.
Jaha. Ja, men han vet också hur han ska skapa som drama.
Ja, men han, det är ju väl första gången, eftersom hon var arg för att han aldrig frågade henne om råd. Det är ju första gången han verkligen gör det på riktigt, när hon får berätta vilken person Tyrion är, eftersom hon ju känner honom bäst i Vinterhed, i Winterfell.
Jobbigt att hon har varit gift med alla männen.
Ja, hon har varit gift med honom till och med. Så det är ju bra. Om man förstår liksom, man förstår varför hans motiv är ganska logiska. Sen finns det ju mycket återkopplingar i hela avsnittet till första säsongen, vilket man gillar. Det är en
kan
av de
tydligaste exempel.
Ja, men en av de tydligaste, ja, man kan det, nu ska vi ju ta det här i tur och ordning, men en av de tydligaste är ju att de står vid Ned Stark staty, han och Littlefinger, alltså Jon Snow och Littlefinger, och bråkar. Och varför Sansa blir så upprörd över att han ska lämna Winterfell, det är ju en spegling av hur han tänker ju exakt som sin pappa Ned i första säsongen.
Precis, jag måste gå ner och rädda riket.
Ja, och han litar på att folk ska vara anständiga. Eller att det är det anständiga att göra, och det har ju aldrig tjänat Starks. Alltså när pappa Ned ska åka ner till Cersei, nu ska han åka ner till en annan drottning, alltså Jon Snow. Så det är några år att koppla med, men det finns fler.
Ja, men han är en bra ledare, men han har en liten svaghet där när det gäller Littlefinger. Han blir väldigt provocerad av honom.
Ja, han kan inte steget, vem blir inte provocerad av Littlefinger?
Jo, det är sant, men Littlefinger är ändå trots allt räddat dem.
Ja, jag trodde ju att den här absolut. Men jag trodde ju att nere i de här katakomberna, de är ju oftast nere i källaren när de funderar i den här serien. men jag trodde ju att Littlefinger skulle avslöja
arvet,
ja.
Ja, jag kände också att jag blev lite besviken på hela grejen, att det bara är hörru, du får inte ligga med min syrra.
Det kändes lite tungt.
Lite mer evolved och politiskt hade det väl kunnat vara.
Ja, precis. Är han en sån liksom hedersman? Den här?
Ja, hederskulturen.
Ja, precis. Det kändes lite trist.
Ja, för att det var ju inte som han sa, jag vet vad du gjorde som gav min syster till en sexualsadist. Istället var det bara så här, du får inte röra henne.
Ja, precis. Och vi har fått ett mejl apropå hela den här liksom John Sansa-grejen från Ronja, som är ett väldigt, väldigt långt mejl som jag har förkortat en del.
Men det var väldigt intressant, måste jag säga.
Ja, jag vet. Hon skriver, hej och tack för en bra och rolig podcast. Jag gillar särskilt att den innehåller en stor dos humor och att ni verkar roligt när ni spelar in podden. Jag vill dela med mig av något som jag börjat fundera på mycket sedan premiäravsnittet av säsong 7. Och det är teorin om Jon och Sansa som potentiellt par. Tidigare har jag avfärdat den teorin som önsketänkande hos vissa, men efter att ha sett första avsnittet i säsong 7 börjar jag tro att det är dit vi är på väg. Here's why. Och så har hon rätt många anledningar, men en av de främsta är kanske att eftersom Jon kommer visa sig vara en Targaryen och inte en Stark, förlorar han förmodligen sitt claim till Norden, särskilt när Bran visar sig vara livet. Ett politiskt giftermål mellan Jon och Sansa skulle säkra hans position. Det skulle även gynna Sansa då hon skulle bli drottning av Norden. Jag vet inte riktigt vad man tror om det här John och Sansa. Alltså, det har ju, finns ju mycket både i boken och i serien med liksom lite så här halvincestuösa relationer, även om de inte liksom är syskon.
Precis, för hon nämnde det i sitt mejl också, att det hade blivit en snygg spegling, vilket han verkar jobba ganska mycket med. Att det då skulle vara Cersei och Jaime, det dåliga paret, och Sansa och Jon som komplementerar varandra på ett mycket bättre sätt.
Mm. Alltså ett par som då är släkt med varandra.
Ja.
Det är George R. R. Martin.
Incest goals!
Ja, det är hans stora hang-up, kan man säga. Jag tror inte alls på det. Det skulle vara superkonstigt och superfånigt. Men om de vill vara så lökiga att de mäktiga kvinnorna måste liksom falla för en lika mäktig man, då tror jag hellre på att de faktiskt kör John och Danny. För då kan de ju leka med publiken lite grann, att ni är ju typ syskon, och när de hånglar och ligger med varandra där i någon båt någonstans. men jag tror inte det. Jag hoppas inte de går den vägen alls. Det känns omotiverat i den här serien. Alltså jag gillar också de teorierna, men det känns mer så för boken. Men i serien känns det som att det skulle bli väldigt konstigt, och det skulle bara slösa med tid.
Jag känner också att det är kanske lite mer bokteori än att serien skulle liksom kunna gå dit nu efter sex säsonger. Liksom.
Vi har bara 11 avsnitt kvar. Om man ska etablera det, så måste de göra det lite bättre. Då är det, John och Danny kommer ju någon gång träffa varandra, uppenbarligen, eftersom John är på väg ner dit.
Typ i nästa avsnitt.
I nästa avsnitt, ja. Om en vecka faktiskt. Ja. Han är på väg. Det känns mer rimligt om de ska leka lite romantik. Ja. Så. Men som sagt, apropå yin och yang, så John han är ju diplomatisk och binder ju lojalitet genom någon sorts förnuft och känsla. Tove, vårans korrespondent i huvudstaden King's Landing.
Jag ska ta den.
Ska du ta King's Landing?
Changing it up a bit.
Jaha.
Måste försöka liksom...
Sandra, förlåt. Då kan väl du ta hand om Cersei, Donald Trump, Lannister.
Ja, hon försöker ju få någon slags få makt hos Tyrells vasaller genom att försöka skrämma folk om utlänningar.
Precis, när är de få adelsmännen som är kvar?
Ja, precis. Och det är väl därför man kan se den här kopplingen med Donald Trump lite grann. Att man försöker demonisera utlänningar och flyktingar.
Precis.
Typ. Ja, i det här fallet.
Jävla hästafolk
och enucker.
På våra kuster.
Ja, exakt.
Ska ni verkligen tillåta det? Och sen så skrämmer hon ju upp dem också. Mm. Hon går ju på de här ryktena som går om Danny. Att de kommer våldta dina fruar. Man har hört det här i verkliga världen. Och de kommer liksom skövla landet. Och hon överdriver ju hennes grymhet också.
Mm. Men det är ändå rätt mycket som stämmer, att hon har liksom, hon har ju
crucified the masters.
Ja, precis.
Ja, men det är ju en klasskamp
det
handlar om.
Men det var ju rättvist.
Ja, det är ju en klasskamp det handlar om. Alltså, Danny försöker ju då bygga sitt varumärke, kan man säga, som folkets drottning, medan Cersei behåller det genom makt och, alltså mellan fruktan och rädsla.
Ja,
och det vill säga Donald Trump och Erdogan.
Särskilt skrämmande för masters i Westeros också.
Ja.
Att hon är lite, kanske inte på deras sida helt. Och då är det också, får vi möta Samuel Tarleys otrevliga familj igen. Hans pappa.
Dickon heter ena. Det är ett väldigt passande namn.
Exakt.
Spelad av Tom Hooper, va?
Numera, ja.
Dickon. The Dick.
Och Jimmy Lannister försöker övertala den här pappan att gå med på deras sida och
förråda och Lena Tyrell heter
Ja, precis. Och då ger ju liksom pappan igen lite grann och säger att ja, men vi är sådana som håller vårt ord. Vi dödar inte folk på bröllop och sådär. Vilket är en liten fin passning till vad de har gjort. Och sådär.
Ja, men det är ju frågan om också. Egentligen så ska man ju, ens närmsta trohet går ju till sitt lordhus snarare än till kungen.
Mm. Jaha, ja.
Alltså alla i Norden slöt ju upp bakom Robb Stark liksom. Mm. I uppror mot kronan.
Men Det finns ju en anledning varför Jamie Lannister är så
trevlig här.
Ja, trevlig. För att Tyrell sitter ju på mat och hästar och sånt som de behöver i sitt krig. Det jag blir lite överraskad över, det är ju att det går så lätt.
Ja, gör det liksom.
Ja, det vet vi ju inte, men det känns
som... Han har ju inte tekniskt sagt ja.
Nej. Men man skönjer ju Cerseis plan. Mm. Ska ta och lämna. Och sen har hon Euron Greyjoy som ett litet trumfkort någonstans.
Lite härke.
Ja, och sen har de ju även ett hemligt vapen mot drakarna.
Ja, men
det var ju lite besvikelse tycker jag.
Ja, bara ett uppblåst armborst. Ja. Man bara, jaha.
Men Tove, du måste ju gilla att när de går ner i den där katakomben och ser stora drakhuvuden.
Jo, men det är ju mest för att jag tycker att det är häftigt att se det, att det var Balerion the Dread liksom.
Balerion.
Tänkte du också det på Sandra? Du såg det? Det är ju för fan Balerion där.
Precis, tänkte det här kommer Tove gilla.
Ja, det tänkte jag direkt under den här.
Ja, men och det är ju häftigt. Men sen när han bara så här drar bort den och bara, tada! Man bara, ja.
Det är ett jättestort armborst som har käkat anabola steroider. Ja. Ska det liksom räcka?
Jag hade ju förväntat mig att det skulle vara liksom, jag vet inte, det hade varit tråkigt med mera wildfire, men något lite mer spännande än bara ett stort vapen.
Ja, men det där hornet som kan snärja drakarna.
Ja, men typ.
Men å andra sidan, de har alltså jobbat dag och natt för att göra ett armborst. Mm. Och den ska liksom stoppa drakarna. Det är vad de har att komma med.
Ja, precis. Det var ingen zombie mountain direkt.
Nej.
Den var ju lite,
ja, det var bättre förr.
Ja, exakt.
Däremot, och kommer
Qui-Bon var bättre förr.
Ja. Qui-Bon. Fast Qui-Bon tycker jag fortfarande är den otäckaste av dem alla. Jag tycker inte Euron Greyjoy är det. De försöker liksom styla Euron Greyjoy som den nya värstingen. Men jag tycker Qui-Bon är den hemskaste. Men armborstet tar ju lite av hans ondskefulla aura. Det är liksom, här, det kommer tre drakar. Jag gör en jättestor slangbälla. Så bara... Jag håller med. Det funkar inte riktigt.
Ja, jag vet inte. Då ska den där liksom långsamt siktas runt och så här vidare. Nu, vänta, snart. Det känns som att det kommer bli jävligt svårt att fånga en drake med nu.
Det blir ju ännu lökigare. Det bevisar ju bara min tes som jag har drivit i den här podden, att drakar är helt odugliga. om de lyckas skjuta ner sådär, inte Drogon då, men sådär, vi ser, eller de andra latmaskarna där. Och så bara dör den av Qui-Bons slangbälla.
Ja.
det är ett ganska stort antiklimax av säsong 7 jag ser framför mig här. Hopp, det var det. Ja. Och framförallt med tanke på hur länge Danny har släpat runt de där förbannade drakvalparna.
Precis, 5 säsonger.
Och så dör man av en armborst. Ja. Ha. Nej, men det är tur att nattkungen finns, säger jag bara, så det är någon spänning kvar.
Ja, precis. Drogon och gänget får börja flyga i kors.
Ja.
För att undvika.
Inte göra en Rickon.
Exakt. Inte bara flyga rakt, så de blir rätt att träffa. Ja, men alltså, Cerseis små tentakler rör sig ju ner till vår båge 3 också, i Dragonstone.
Yes! Och där får vi ju se Daenerys och hennes härskarstil som är lite annorlunda från Jon Snows. Hon är lite hårdare. Ja, hon lite mer fire and blood.
Ja, hon är lite mer obehaglig härskarteknik. Man tycker inte om henne så mycket i det avsnittet. Inte jag.
Nej, och väldigt mycket kräva lydnad och minsann, och du är en jävla kappvändare som har stödde den kungen och sen ångrar du så stödjer du nästa. Men det är ju ett fin jäkla dialog mellan henne och Varys ändå.
Ja, det tycker jag nästan är avsnittets bästa dialog. För det blir väldigt tydligt vad Varys är för person. En gång
här kommer han som demokratikämpen.
Ja.
Precis, han är ju fattiglapp som kommer nerifrån och därför står på folkets sida.
Ja. Ja, men han är ju en klassresenär, för fan. Han är inte någon jävla infödd, inavlad, blond drak som får drakar till skänks.
Och han är en revolutionär eftersom han då liksom, han tänker fan gå upp till kamp om hon börjar missköta sig.
Ja, jag gillar Varys i den här. Ja. Jag tycker verkligen mycket om det.
Hoppas det inte bara liksom är en liten fake av honom, eller en liten litet knep.
Han kanske är lierad med Littlefinger. Åh
nej, de två sitter på tronen.
Ja, exakt.
Men apropå fake så kommer ju Melisandre.
Ja.
Det var inte så oväntat heller.
Nej, det var ganska klart
hon skulle dyka. Förra sången så undrar jag alla, vars rider hon någonstans? Ska hon bli avrättad av Arya? Nej, hon rider till Dragonstone.
Ja, för å andra sidan visste hon att Dany skulle vara där. Hur väl informerad, eller ja, hon har väl sett i sina eldar. Tänk så här, hur väl informerade är folk om Dannys ankomst? Har de skickat ut korpar till alla och bara sagt, nu är jag här?
Jag inte vet jag. Det är större mysterium varför de låter Stanleys fina bostadsrätt stå tom.
Ja, precis. Många sant. Miljoner där varje dag.
Med den utsikten. Yep. Tänk om det, man hade ett sånt i Stockholm.
Ja. Ja, nej, men å andra sidan, Melisandre kommer och berättar ju om den lilla Azor Ahai-profetian. Vilket,
det är ju så roligt.
Ja, vilket Missandei då påpekar att så här, ja, fast det kanske inte är the prince that was promised, eftersom de är gender neutral i högvalyriska. Så det kan lika gärna vara prinsessan som är lovad.
Högvalyriska är lite som finskan med andra ord, kan man säga.
Och då gillar jag att, är du som har skrivit här att dog Stannis på grund av ett grammatiskt fel?
Ja, det känns ju så. Det var det första jag tänkte när jag såg det. Men vad i helvete? Ett grammatiskt fel gjorde att Stannis liksom brände sin egen dotter.
Får lära sig liksom linguistik lite bättre.
Ja, det dröjer 7 säsonger innan någon bara det kan också vara en kvinna.
Nu har väl hon sett ju Stannis i sina visioner, jära, jära, jära.
Ja, men det, liksom, Melisandre är ju lite sådär, hon ser ju lite vad som helst i sina. Det inte går att lita på henne. Lätt påverkad. Men,
sen börjar de planera kriget.
Ja.
I alla fall.
Yara, vad tycker du om den?
Ja, alltså Yara...
Ska vi dra hur de planerar för de som inte hängde med?
Yara och Ilaria är krigssugna och tycker att nu har vi fett mycket folk, kan vi bara krossa King's Landing. Och då är det väldigt snyggt här när Dany faktiskt citerar Tyrion bara 5 minuter efter att han har sagt det. Hon bara, jag vill inte härska över aska.
Nej, hon vill inte vara drottning av aska. Nej,
trots att det här låter ganska mycket som att hon vill vara det.
Ja, hon vill ju grilla Varys.
Ja, till exempel. Till.
Så hon gillar ju aska.
Ja. Men då har ju Tyrion tänkt till här. Så att han ska skicka Martell och Tyrell och Greyjoy då. För att de ska börja bråka i King's Landing. Medan de obesudlade ska inta Castle Rock. Och det här hade vi också kunnat ana oss till, eftersom vi har ju sett det här i trailern att obesudlade kommer dit.
Mm. Men Castle Rock, det är någon sorts sån här...
Det är Lannister-klippan.
Ja, det man genom att ta den stället som inte har betytt ett jävla skit hittills i serien, så är det bara en sån här propagandaseger för Dany.
Det kan vara strategiskt viktigt, för jag kan tänka mig att det håller till en hel del Lannister-arméer där, och det är ju den enda armén som Cersei på riktigt har som stöd. Så att lyckas du krossa den armén så decimeras ju Cerseis stöd väldigt mycket.
Fast då
men rent geografiskt sett så what else.
Så
liksom.
Varför tar hon inte Dothrakis och Unsullied där, om det är så viktigt att ta den, och så går hon vidare efter det?
Känns som att de har glömt Dothrakis. Ja, vi har inte sett dem.
Vad gör Dothrakis nu? Sitter de och betar någonstans?
Ja, och Dragonstone är ju typ av sten. Var hänger de?
Var är Dothrakis? Det undrar jag direkt. Och varför vill man starta ett tvåfrontskrig? Det var ju tack gode gud Hitlers stora misstag under andra världskriget när han inledde operation Barbarossa 1941 mot
history
Ryssland.
Bomb.
Ja. Och då startade två fronter och då dog den äckliga jäveln, tack och lov, till slut. Men för att okej, man fattar ju så här.
Och anledningen till att de inte vill att Unsullied och Dothraki ska ta King's Landing är att då får Cersei rätt att det är utlänningar som
precis, kommer. Utländska barbarer som tar över stan.
Ja, jag ser poängen, men det är ju ändå lite så här. Hon lämnar den.
Men annars
rent så strategiskt är det ju dumt, för att nu får ju Cersei tid att tänka.
Det är sant, men å andra sidan kanske de annars hade blivit så att säga tagna i baken av Lannister-armén om de går ner till Castle Rock och sen, eller om de går ner till King's Landing och då kommer.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
De från andra hållet, och då blir de instängda.
Eller så kan det vara så att man måste som manusförfattare ha något att berätta om 4 kommande avsnitten. Det kan ju vara det också. Okay,
vi satsar på den.
Jag sätter mina pengar på det.
Plus att man en gång vill visa att Tyrion ska vara en clever man. Vilket Olenna Tyrell inte har så mycket till övers.
Varför tar man inte upp Euron Greyjoy i det här mötet? Det är två saker jag undrar. Ja. Var är Dothrakis och hur fan kan man inte prata om Euron Greyjoy?
Han måste ju ändå vara rätt nära. Har de inte liksom sett någon, några skepp åka förbi? Eller
ja, några tusen skepp åka förbi. Ja,
det är bara världens största armada.
Ja.
Den döljer sig bakom horisonten.
Och alltså, Dragon slog ni väldigt nära King's Landing. Liksom. Mm.
ja. Men för de pratar ju om Euron Greyjoy när Yara och Fion kommer i Winds of Winter-avsnittet. Alltså säsongsavslutning av
skeppssäsongen. De vill ju ha ihjäl honom.
Ja, då säger de att Euron Greyjoy är ju ett stort hot. Men här tar de inte med honom i beräkningarna. Det kan ju göra med att de tror att de fortfarande sitter och täljer skepp. I don't know.
Men vad betyder Olennas lilla råd till Danny?
Varför stannar de kvar? Alltså efter det här rådslaget, mera sånt där favoritbord från Ikea, Stannys favoritbord.
Love it.
Ja. Då stannar ju Olenna kvar och får vara lite sådär cool. Vad är det de planterar där, det hon säger? Att hon ska inte lyssna på männen, hon ska vara en drake.
Det
har ni väl ni hört? Ja. Har era mammor gett er det rådet?
Ja.
Okay.
Ja, men hon säger väl att hon har överlevt så här länge genom att ignorera
alla smarta män.
Alla smarta män runt omkring.
Och hon är ju obviously en av de äldsta i serien.
Det enda jag kan tänka mig att man vill plantera med det är att man ska så något sånt där att Danny kommer gå sin egen värld oavsett vad hon har sagt till Varys och Tyrion, att det finns någonting i det läget som kommer krackelera under säsongens gång.
Ja,
eller?
Precis, för man säger ju, det planteras för redan här liksom, att både Varys och Tyrion har en lite liksom mer human syn på allting. Man ser att hon är liksom på väg mot att bli den här brännande liksom.
Precis.
Burn them all.
Drottningen.
Ja, men bara att hon, när hon skickar det här, den här raven till Jon Snow, att hon ska ha med där, att hon ska kräva att han ska stå på knä liksom framför henne.
Det är en bra grej, för då tar de den lilla detaljen att Tyrion faktiskt grimaserar. Och det är så bara, okej, okay, here we go again.
Ja, precis. Ja, nu ska
Jon Snow.
Men för jag menar, redan fått en raven.
Ja, men det är också
hon också kräver det.
Ja, det är väl också en återkoppling till första säsongen. Ned Stark var ju ganska stolt. Han knäböjde inte för någon. Eller det tog ganska lång tid innan han erkände sig vara en förrädare. Liksom. Och det här är ju typ samma. Men apropå Euron Greyjoy.
Ja. Det blir råka av ute på skeppen.
Ja, vi behöver inte vänta så många avsnitt i den här säsongen innan det blir ett stort slag. Yara och Ellaria hinner ju helt enkelt börja hångla. Även om Yara gör alltså en seriens största manspread med benen.
Yeah.
Och Ellaria mycket subtilt säger att hon är på väg att bli invaderad.
Ja, a foreign invasion.
Ja,
alltså, vad är det här med det dåliga dialogen så fort de här Dorn-kvinnorna är inblandade? Det är fruktansvärt.
Jag tror manusförfattarna hatar Dorn, eller så har de anpassat sig efter att, ja, men du vet, fansen gillade inte Dorn. Jag läste någonstans att Dorn skulle ha större betydelse i serien. Alltså att de skulle ha större roller, sandormarna, regenterna, alla, eftersom de har det i böckerna. Men att eftersom ingen gillar det av tv-tittarna så har de skrivits bort. Och nu är det ju som att de bara plågar dem.
De mobbar dem extra mycket.
Jag menar, den här jävla, när sandormarna sitter i sina hängmattor och pratar mammi, alltså, kan man ge dem åtminstone ett anständigt slut?
Ja. Nej, istället blir de spättade av Euron.
Ja, men de blir eller håll, va, alltså det är jätte, de framstår idioter, alltså det är inte meningen, de är ju de sämst skrivna karaktärerna i hela serien. Och det är ju synd med tanke på att det är kvinnliga karaktärer, att de ska liksom skriva bort dem som de bortskämda jävla yngel.
Ja,
det är konstigt också att Euron kan komma så där helt, att
var kom han ifrån liksom?
Ja, precis, att de inte har någon, de måste ju ha spanare ute liksom, måste ju se.
Ja, han kan smyga upp helt tyst i natten. Mm. Fast det var ju en väldigt badass pirat-entré han fick.
Ja, verkligen.
När han glider in på sin långa planka.
Och vad är det för himla vapen han har också? Det är nog riktigt så här badass
yxa av något slag. Vilket det kändes ju självklart att han skulle slåss med en yxa. Mm. Det kände att man kunde tänka sig.
Jag tycker fortfarande att Euron Greyjoy känns lite elakare i böckerna. Alltså, han ska ju vara fulare och ha långt mörkt hår, tycker jag. Det är fortfarande lite svårt att ta en på programledaren för Eurovision Song Contest på allvar i den rollen. Eller ja. Den politiska rådgivare Kasper Juhl i Borgen kommer ner där. Fast han gör det bra, tycker jag.
Ja.
Men i alla fall, här två sandormar dör.
Ja, och då är det Obara som sagt lite good riddance.
Och bara och Nymeria, har jag rätt?
Rode. Mm.
Ja, du ser, man orkar inte ens. Nej, alltså, de är så dåliga om de karaktärerna, man orkar inte ens hålla reda på dem. Två sandormar.
Knatte och Fnatte.
Knatte och Fnatte, Chatte är kvar. Ja, mycket bra.
Precis, så de blir omt. Och sen så här, den största besvikelsen, Theon.
Återigen,
ständigt denna Theon. Att han bara tittar på hur någon blir torterad och får tillbaka sin PTSD och gör också det fulaste skuttet jag någonsin har sett av från båten. Ska jag rädda min syster? Aj, liksom.
Ja, det är lite Göta kanal om du minns den gamla när Håsson Larsson hoppar i plurret. Det ser lite ut som det. Eller?
Ja,
och
det
är men jag menar, dyk i om du ska liksom, oh my god, jag måste bort härifrån. Där är så här, jag kliver upp på relingen, halkar i.
Ja, men det är ingen som bryr sig om honom sen. Han får ju ligga där och pluppa liksom. Han behöver inte ens gömma sig.
Nej, han är inte ens värd att döda längre.
Nej.
Känns det logiskt, tycker ni, att han beter sig som han gör?
Okej, har man blivit torterad så pass mycket som han har blivit, så tror jag att det är ganska självklart att man lider av PTSD och då kan det vara jobbigt. Men lite känns det som att han hade börjat
posttraumatisk stress är PTSD för dem som ja.
Men lite känns det som att han skulle ju vara tillbaka nu.
Men är inte han lite så, du som gillar Sagan om ringen? Eller det kanske du inte gör.
Actually,
så.
Don't. Det är en av de få fantasygrejerna jag inte gillar.
Ja, men han är ju lite av Game of Thrones Gollum. Alltså, jag tror inte han försvinner ner i vattnet, utan att han kommer nog ha en nyckelroll senare, annars skulle de väl inte spara honom, eller vad tror du, Sam?
Och det känns ju också som att han hade kanske inte haft så stor chans mot djuren där ändå. Så att på ett sätt kan det ju vara liksom,
jag vet, men besvikelsen hos syrran liksom, och bara hopp.
Ja, vem är då presenten till Cersei, den ovärdeliga gåvan som Euron har lovat? Är det Elaria eller är det Yara?
Jag tänker att det är Elaria.
Ja, vad ska hon med Yara till? Hon har ju inget otalt med henne egentligen. Liksom.
Nej, det är ju Elaria.
Myrcellas mördare.
Precis.
Och det kommer ju bli jättemysigt, den hämnden som Cersei kommer ta på Elaria. Ska hon koppla in Mountain igen?
Mm-hmm. Ja, hur har det gått med Septa Unella?
Vill vi egentligen veta hur det har gått med henne? Måste man gå dit?
Nej.
Ja, men i alla fall, det var en rörig fight. Den kommer inte rankas. Den här havsstriden kommer inte rankas som en av de bästa i tv-serien.
Nej, jag blev lite förvånad också över all den här elden. Från början kunde man se att det var som pilar, men sen tycker jag att det var rätt stora eldklot, och man var lite så förvirrad och bara, var kommer de här ifrån?
Ja, det så fick man ju inte se.
Nej,
men
det bara regnade in. Och sen så bara, men hur bränner ni inte upp era egna skepp? Jag vet. Nej, för dålig taktik, sjötaktiker.
Ja, man kan ju säga ändå att Daenerys ena del av planen har ju gått lite i stöpet här.
Ja.
I och med det här.
Det kommer inte gå så lätt som vi tror. Vi har ju lite små grejer också. Ja. Nu vänder jag mig till
plikrapporteringen.
Ja, den så kallade plikrapporteringen. Det är ganska fina punkter här.
Yeah. Ja.
Vi börjar med den viktigaste. Sandra, hot pie.
Hot pie.
Äntligen. Hot pie är tillbaka. Med någon slags konstig afro.
Ja, hans hår har vuxit sen vi såg honom sist.
Ja, precis. Nej, men Arya är på något värdshus och käkar och får lite pie av hot pie.
Mm.
Som de i den härliga svenska översättningen hade kallat honom varmpaj.
Just det.
Så här, hej varmpaj. Jag vet inte riktigt om jag gillar det riktigt.
Men det här mötet är ju bara för att visa att de har kommit ihåg hot pie. Men det roliga är ju, det avslutas med att han säger att I'm a survivor.
Och då, det vill man inte att han ska säga. Det känns som att men då kommer man ju dö liksom.
Plus att det är hot pie är den som överlever allting.
Ja. Men plus att det blir ju härlig humor med att han direkt börjar gå in på hur han lagar sin paj. Och hon bara, ja, det gjorde inte jag när jag lagade paj.
Mm.
Man måste ju, alltså, nu hoppar jag lite här. Men, alltså,
men det finns ju en funktion här också.
Ja.
Och det är ju att
finns det?
Ja, men att han berättar för henne att Jon Snow har Winterfell.
Mm. Ja, just det, för att, just det, ja.
Det ändrar ju hennes väg sen.
Precis, för det funderade vi över förra avsnittet, varför hon ska till King's Landing och inte.
För det är ju bara överklassen som har tillgång till bredband i Västerås, det vill säga korpar. Jag glömmer det hela tiden. Ja. Man kan ju hoppa, alltså innan det här, det är ju ett väldigt, väldigt vad ska man säga, speciellt klipp till pajen, till att några sitter och äter paj.
Vi kan hoppa ett äckelklipp, ungefär som förra
avsnittet. Alltså det är ju då när, när Sam Tarly gräver i vad ska man säga, Jorah Mormonts hud.
Och det rinner massa var. Ja, hans brännsår. Och det är riktigt.
Ja, det rinner var. Ja. Och sen klipper de till att någon äter en slaskig paj. Med samma konsistens och utseende som varet.
Mm, temat från förra avsnittet.
Ja, det tycker jag. Jag tycker det är kul.
Ja, men alltså det här botemedlet mot grayscale, är det liksom bara att man skär av grayscale och sen har någon slags...
Det känns som att man har lite olika salvor.
Ja, annars känns det ju väldigt simpelt. Det är ju inte som att det är någon så här stor hemlighet.
Men kommer det bli något så här utdraget att Sam får grayscale och så måste de dra till Dragonstone? För det var väl där Shireen blev botad?
Jag hoppas inte, man orkar inte.
Nej, däremot så kanske däremot det är komplikationer att han kanske blir utslängd av citadellet.
Ja, just det.
Eftersom han går emot.
Sen är det inte så lite han ska karva bort, det går ju lite långsamt.
Nej, ta av dig skjortan också om man bara, det där fortsätter nog mer.
Ja, de håller på ett tag.
Över FIFA. Återseende kanske, nummer två.
Ja, egentligen är det ju, om vi ska kolla riktiga fans, är det nummer ett. Det är bara i den här podden, Hotpie är större än Nymeria. Nymeria? Heter hon Nymeria? Heter hon som sandormen?
Ja.
Åh, herregud.
Mm. Ja. Men det är original Nymeria.
Ja, det är original Nymeria. Är inte det också en återkoppling till säsong ett? Det var väl då hon försvann typ i andra avsnittet eller någonting.
Mm, man har ju väntat rätt länge nu på att hon ska komma tillbaka.
Ja, blir vi lite större?
Ja, det var någon en bjässe till varje. Alltså.
Ja, och lite aggressivare.
Ja,
men Sandra, det måste ju ha värmt dit. Du är ju ändå våran djurkorrespondent i den här.
Ja, alltså det var ju jättefint. Men sen har ju folk undrat varför hon säger där på slutet att men du är inte...
Det är inte du.
Det är inte du. När Nymeria väljer att dra därifrån istället för att hänga med Arya vidare. Men då har ju tydligen... Benioff och Weiss har ju snackat i någon behind the scenes efter det här om att det här är en referens till säsong 1 när Ned Stark säger till Arya att en dag så kommer du bli en lady och gifta dig, och då svarar Arya typ att nej, det är inte jag att göra så, det kommer inte hända.
Referens till säsong 1 igen. Det är, mycket, det är bara återkopplingar till säsong 1 till avsnittet.
Ja, men så kan man säga att Arya menar då att hon kommer aldrig bli någons fru. Och här också att Nymeria kommer aldrig bli någons husdjur.
Snyggt.
Att det är det, så att det kanske inte kommer vara det sista vi får se av Nymeria.
By the way, var är Ghost?
Det kan man undra. Han hänger väl med Dothraki
någonstans. Han har väl inte dött liksom?
Nej, men han... Nej, Ghost inte med. Men det beror ju på att det är så fruktansvärt. Det är tydligen
svårt. Han borde väl vandra omkring uppe i Winterfell, tänker jag.
Ja, det finns tekniska anledningar varför inte vargarna är med så mycket. Och det beror på att de är svåra att göra. De är mycket svårare än drakar tydligen. Att göra specialeffekter av luddiga vargar.
Ja, men de lämnade väl Ghost i Castle Black. Vilket är också lite obegripligt egentligen varför de gör det. Så att han borde vara där fortfarande.
Ja. Det är väl bara för att Bran ska ha något att varga in i. Som inte har Hodor något mer. Och sen kan man också nämna då att Grey Worm och Missandei får ha en skön stund tillsammans. Innan.
Och som vi misstänkte i The Giver.
Ja, nu behöver vi, kan vi avsluta diskussionen hur man ligger utan att ha en byxdrake.
Ja. Men det är säsongens första nakenhet kanske.
Och väldigt rätt omotiverat ändå. Alltså,
ja.
Hon fick visa mycket bröst.
Ja. Mycket bröst. Mm. Det var liksom, blev tvungna att zooma in nipples.
Ja. Nej, men det var ju, alltså, det var jag kan inte minnas någon kärleksstund som har varit så här romantisk.
Var det bara jag som tänkte på att de hade dörren öppen?
Ja, det var nog bara det.
Vilket tyder på att det här kommer gå rätt illa. Det, jag tror att det är här de får.
Oh, nej, Grey Worm kommer inte komma tillbaka från Castle Rock.
Nej.
Han hade väl kanske inte världens bästa pick-up line heller. Nej. Där han säger att du är min svaghet.
Skulle inte ni gå igång på svaghet? Det om en snubbe dyker upp i baren och sa du är
schysst lädermundering.
Ja, typ du är min svaghet.
Ja,
bara om han är kastrerad.
Ja.
Ja, det var det. Jag tycker fortfarande att avsnitten känns väldigt korta. Och det är väl något bra, antar jag.
Ja, det för det betyder ju att man inte har blivit uttråkad.
Nej, men samtidigt så är det ju fortfarande så att allting hakas ju på ganska logiskt. Alltså det är inte så mycket överraskningar ändå, utan det är fortfarande liksom någon sorts uppbyggnad inför något som kanske kommer slås med häpnad.
Ja, precis. Men det är kanske vårt fel som har liksom suttit här med åsaka teorier liksom ett år.
Ja. Jo, men jag känner också det. Man är lite för nära och för ingrottad för att kunna ta ett steg bak och säga, är det här bra? Mm.
Hur gissade ni vad som var den ovärdeliga gåvan förra avsnittet?
Ja, det var Marcus.
Ja. Nej, ja, jag vill bara säga, jag hade rätt. Ja, hopp. Ska vi trycka på spoilerhajen?
Som kanske nu mer en nyhetshaj.
Ja, mer en nyhetshaj. Det låter så här. Oj.
Det var trött. Den är bakis.
Ja. Ja, nu har ju klämt på den 60 gånger.
Ja, alltså det har ju kommit... Dels så släppte de en special trailer till Comic-Con. Och där var det rätt mycket gammalt skåpmat. Om man har sett tidigare trailers och sånt.
Mm.
Det var väl att man fick se... Dels Lannister-armén och sen fick man se någon bild på Euron vid Cerseis sida. Euron som rider in i King's Landing och drar.
Ser kaxig ut som få.
Precis, och drar något efter sig på hästen.
Vem tror ni han drar?
Ja, kanske en sandorm.
Ja, det kan ju vara det.
Jag gissar på Yara Greyjoy. Mm.
Och sen ser vi Varys och Melisandre. Och man undrar lite grann som Varys hatar ju liksom magi och sånt, hur de ska funka ihop. Littlefinger säger till Sansa, everyone is your enemy, everyone's your friend, every possible series of events is happening all at once. Typiskt Littlefinger citat.
Men det känns ändå bra att han ska lära henne det här. Hur man är ett steg före all the time.
Ja, jag håller på Nattkungen och Jon Snow.
Ja, och en liten teaser-trailer också inför tredje avsnittet. Alltså den som heter The Queen's Justice som kommer om en vecka.
Vilken drottning.
Ja, precis. Det ser man lite krig. Unsullied vid Castle Rock. Euron bockar för Cersei. Och sen får vi se Jon Snow som kommer in i tronsalen på Dragonstone och möter Dany.
Vilket jag känner att det här blev jag väldigt trygg och glad över. För att nu när han och Davos skulle iväg så ska ju de rida till White Harbor. Därifrån ta en jävla båt. Och man bara såhär, tänk om det här kommer ta tre avsnitt för dem att komma fram.
Nej, men det märker man ju på det här andra avsnittet att tempot är ju faktiskt väldigt mycket högre. Det är ju som utlovat att det händer ju väldigt snabbt. Och det händer ju något dramatiskt i varje klipp. Man märker att nu börjar det ju faktiskt dra ihop sig. Ja. Såna här långa ökenvandringar tror jag vi är klara med.
Ja,
forever.
För övrigt så säger Cersei här också att I've drawn first blood. Undrar vad man då menar. Menar hon att Euron Greyjoy har attackerat det här eller kommer hon ha gjort någon ny styggelse? För hon liksom såhär, jag startade kriget nu.
Hon har väl avrättat Ilaria eller Yara då kanske. Eller någon sandorm. Den som är chatte. Som är kvar. Chatte har dött.
Vi har ju fått rätt mycket läsarinput också. Eller lyssnarinput kanske man säger. Både liksom samtal och mail. Så att vi hinner faktiskt inte ta allting. Jag tänkte att vi kunde ta ett till samtal ändå.
Absolut.
Från Linda i Göteborg.
Hej, det här var Linda från Göteborg. Vilken mäktig säsongpremiär vi precis hade. Arya är ju... Jag skulle bara tänka just att Bran kan gå in i olika både varelser och människor. Är det ingen som har tänkt på att han kan gå in i den stora svarta draken? Bara en tanke. Ha det bra. Hej.
Ja. Ja, varför inte?
Fantasy. Dock så ska man veta att det här är ju väldigt ovanligt att han kan gå in i människor. Och Hodor var ju så att säga lite simple-minded. Så det är ganska, det kräver tydligen väldigt, väldigt stor kraft. Det är ingenting som säger att han inte kan utveckla den här kraften. Men det är ju därför många till exempel börjar med en liten fågel eller något sånt. Liten korp.
Missar jag något där? Men pratar vi inte om att han skulle gå in i en drake? Hon, yeah. Han.
Ja, men att det, jag tror att det kan vara väldigt svårt.
Ja, det hade ju varit lite, det hade ju varit en trevlig vändning så att säga. Ja. Ja, men Bran går in i draken, blir skjuten av Qui-Bons slangbella. Det är ändå. Vi ses på säsong 8.
Ja, men apropå Cerseis hemliga vapen och sånt där. Så har vi fått ett mejl från Krille också som en tackar för en skön podd. Ja, är rätt kortfattad, vilket är bra. Några intressanta frågor. 1. Har Lannisters någon Wildfire kvar? 2. Kan Wildfire skada drakar? 3. Kan Wildfire skada Daenerys?
Tove, varsågod.
1. Jag tror att de har Wildfire kvar, för det där skulle ju finnas under hela jäkla stan, överallt. Och det var ju bara Sept of Baelor de sprängde. Så det tror jag nog. Och dessutom så har de ju alkemister som kan göra mer. Huruvida Wildfire kan skada drakar, det vet jag inte, men personligen så skulle jag säga nej. Fire cannot hurt the dragon, säger ju den hela tiden.
Nej, men det vore ju jävligt konstigt om man kunde spränga, om man kunde elda upp en drake.
Ja, för att hela deras grej är liksom att deras flesh är fire turned to flesh liksom. Det...
Frågan är ju snarare om man kan frysa en drake. Alltså jag tänker på mitt lag.
Ja, yeah, I know.
Alltså The White Walkers.
Ja, precis. Det känns ändå som att vi har ju sett rätt mycket med Wildfire nu. Ja. Alltså sjätte säsongen så körde de med det rätt hårt. Mm. Så att det kanske börjar bli liksom lite över för det nu. Vi får se.
Samtidigt så är det en bra usp att ha liksom. Man tänker att ett par whites kunde den ju liksom ta när, ja, när den tiden kommer. När den striden är här.
Tror du verkligen att Cersei kommer ställas mot White Walkers? Det hoppas jag verkligen inte. Ja, nej, men det är bara, det är sammanfattningsvis, vi rör oss, det är bara 11 avsnitt kvar av hela serien. Så nu börjar det gå undan. Och nästa avsnitt lär det väl gå ännu mer undan. Och sen hoppas vi ju snart kunna återse Gendry igen. Eller jag hoppas det i alla fall.
Ja,
är det någon annan ni saknar?
Ja, men Gendry, det blir ju väldigt, ja, spännande att se hur han kommer tillbaka. Vi har fått ett mejl här från Justine. Tack för en härlig podd. Angående Gendry så söker ju Ned Stark upp Gendry i smedjan i säsong 1. Innan han går därifrån ser han till smeden att om pojken någonsin hellre vill svinga ett svärd än en hammare så ska han skickas till Ned. När Gendry ror vidare i några säsonger senare, kan det vara att han beger sig norrut i hopp om att hitta Starks och eller Arya, eller letar han efter The Brotherhood Without Banners? Kommer han i så fall springa på Melisandre som av Jon Snow blir skickad söderut? Vad tror ni kan vara troligt?
Brotherhood Without Banners eller Winterfell eller ja, norrut helt enkelt.
Mm, men Brotherhood, det är väl inte helt. Mm.
Det blir jättebra, och sen så blir han dödad i sjätte avsnittet av Nattkungen.
Jag får nog lägga ner min röst här eftersom jag har läst böckerna. Han gör ett appearance.
Mm. Jaha, du vet vad han gör. Men är det säkert att han följer böckerna?
Nej, han bara dyker upp i förbifarten. Så att, men,
jaha. Ja, men vad bra. Med den bomben så lämnar vi er för den här gången, och så hörs vi om en vecka. Jag har bara en sak så kvar att säga. Ett Game of Thrones-avsnitt utan White Walkers är ju inget Game of Thrones-avsnitt alls. Valar Morghulis.
Valardo Heiris.
Hej då.